Olösta fall. En podd om försvunna människor och ouppklarade mord. Muska, en liten ö i Stockholms skärgård. För att komma dit behöver du ta vägen via nästan 3 kilometer lång biltunnel under havet. En till synes svensk sommaridyll med vackra klippor, sommarstugor och grön växtlighet. Men ön bär på ett krigshärjat förflutet. Ända sedan 1500-talet har flottan haft militärbas på den lilla ön på grund av dess utomordentliga strategiska läge. Den långa tunneln byggdes för att man enkelt skulle kunna ta sig från fastlandet till den enorma örlogsbasen som ligger insprängd i bombsäkert berg på ön. När tunneln byggdes år 1964 var det faktiskt landets längsta tunnel. Visst är det märkligt att en man som var livrädd för tunnlar, så pass rädd att han åkte omvägar för att undvika dem, verkar ha försvunnit från just Muska. I alla fall har hans övergivna bil hittats där, men Terje är försvunnen. Du lyssnar på en sommarspecial av Olösta fall om norske Terjes försvinnande på Muska. Den 2 december 2021 hittades en krockad bil på stugområdet Kanada på Muska. Det är en grå pickup av märket Isuzu som saknar registreringsskylt bak till. Förardörren står öppen, tanklocket hänger ut och den främre delen av bilen är kvaddad. Det ser ut som att bilen kan ha kört in i en bergskant. På platsen finns det också spår som tyder på att bilen kan ha kraschat in i en rätt nyligen uppsatt vägbom för att ta sig in på området. Bommen har satts upp av tomtföreningen i området som en reaktion på ökad trafik, nedskräpning, stölder och inbrott i det annars lugna stugområdet. Det bor knappt 800 personer året om på Muska, som annars mest består av fritidshus och militärbasen, med bland annat ett reparationsvarv för marinens ubåtar. Lokalborna trodde först att det rörde sig om en stulen bil som hade blivit dumpad på ön av någon anledning. Det hade nämligen hänt förut. Men det fanns saker på fyndplatsen som inte riktigt stämde. Värdesaker och ett par skor låg kvar i bilen. Och precis intill där bilen dumpats hade även ett träd, en stor tall, av någon anledning sågats ner. Snittet på trädstumpen var perfekt, som att någon använt en motorsåg för att fälla det stora trädet. Muskabon Mats, som är ansvarig för vägarna på ön, anmälde fyndet och de märkliga omständigheterna till polisen. Men dagarna gick och ingen patrull tog sig till platsen för att bärga bilen och undersöka vad som kan ha hänt, enligt Mats när han uttalat sig i flera olika medier. När det hade gått ett tag valde Mats att ta saken i egna händer för att försöka få reda på vem bilen tillhörde och hur den hamnat där. Från den kvadrade främre delen på bilen lyckades Mats gräva fram den ihopknycklade registreringsskylten som fortfarande fanns kvar på bilens kvadrade främre del. Det skulle visa sig att bilen som hade lämnats till sitt öde där på ön hade en norsk registreringsskylt. Mats valde då att skicka ett mejl till Norges motsvarighet till Transportstyrelsen för att be dem meddela ägaren om var bilen fanns och bad dem att kontakta norsk polis. Men ytterligare dagar passerade. Dagarna blev till veckor och bilen stod kvar på platsen där den hade hittats, ute i det ruffiga vädret med sina kalla, vinande skärgårdsvintervindar. Det var först när Mats bestämde sig för att kontakta norsk polis direkt som allt plötsligt tog fart. Det skulle visa sig att den övergivna pickuppen på Muska tillhörde en försvunnen norsk man. Det var 60-årige Terje Johansen som hade varit försvunnen sedan början på december 2021 som ägde bilen. Och i bilen fanns mycket riktigt Terjes plånbok, mobil, dator och packning inför resan. Terje har beskrivits som en alltiallo. En händig person som sålde lite av vart som han kom över och tog sig an små uppdrag i hembygden. Hjälpte personer med diverse saker som behövde fixas. Han var hemmahörande i Nykyrka, en liten by som ligger mitt i skogen mellan Horten och Tönsberg söder om Oslo och som står sedan med en 800 år gammal kyrka. Terjes hyresgäst och granne Helge som uttalat sig till den norska tidningen Dagbladet, har kunnat uppge att Terje skulle köra med sin nyinköpta gråa pickup direkt till Troms för att signera kontraktet och betala handpenningen för huset. Terje och Helge var inte bara grannar och goda vänner. De hade också i flera tillfällen gjort affärer tillsammans. Helge minns att Terje besökte honom måndagen den 29 november. Han var då förväntansfull och glad när han berättade om semesterhuset som han hade kommit över för det pris han hade tänkt sig och att han skulle resa till Nordnorge dagen därpå. Men Terje begav sig inte norrut. Istället tog färden om mot Stockholm, konstigt nog. Att Terje reste genom Sverige var inte märkligt i sig enligt Helge. De hade faktiskt tillsammans kollat igenom kartan innan Terjes avresa och målat upp en perfekt rutt för Terje med så lite tunnlar som möjligt. Enligt Helge hade de kikat på rutten att köra från Norge till Grums och sedan norrut på E45. Helges fru Björg var precis som Terje livrädd för tunnlar, så att de planerade rutter efter det faktumet var inget ovanligt när de skulle ut och resa. Terje var så pass rädd att han gjorde sitt bästa för att undvika tunnlar till varje pris. Grannen Helge har också kunnat berätta att Terje ska haft 17 000 kronor med sig i kontanter. Pengar som aldrig har upphittats och än idag är spårlöst försvunna, precis som Terje. Grannen har också berättat för Norska Dagbladet att Terje ska ha fått 11 000 i kontanter för maskinen han sålt innan han begav sig av och att Helge dessutom ska betala honom 6 000 kronor för en annan avslutad affär. Det var alltså de här pengarna som grannen påstår att Terje skulle haft med sig innan han begav sig av mot Sverige. I samma artikel förklarade grannen att Terje var ivrig och ville iväg till Troms, men han behövde vänta in två män som skulle komma och jobba med metaller för Terje och Helge. De kom natten innan Terje reste och Helge berättade i samma artikel att grannarna bestämde att de skulle höras på telefon varje dag angående det uppdraget. Terje ska som sagt ha varit förväntansfull inför resan, så som man säkert kan vara inför ett nytt stort köp som innebär en bättre tillvaro. Med den nya stugan kanske Terje fick chansen att förverkliga en av sina drömmar i den nordnorska idylliska skärgården. Men istället för ett glatt samtal till grannen eller någon annan närstående om att husköpet var genomfört så var det tyst från Terjes håll. Han dök heller aldrig upp för att signera kontraktet och efter 2 veckor anmäldes han försvunnen. Förgäves sökte polisen efter Terje med hundar och drönare och i havet vid Muskö, men det ska ha gått över en månad från det att han försvann tills dess att polisen började leta. Under tiden har ett av de viktigaste spåren i det här fallet, Terjes bil, stått ute i naturen och olika personer kan ha genomsökt bilen. Därmed kan bevis och eventuella spår ha förstörts. Platsen bilen hittades på är nämligen välbesökt. I efterhand har utredningsledaren Ulf Sandström uttalat sig till SVT Nyheter Stockholm i ett nyhetsinslag att en polispatrull ska ha åkt till ön för att kika närmare på bilen vid ett tillfälle efter att det rapporterats in om den. Men där och då gjordes bedömningen att det rörde sig om en bil som blivit dumpad där och att det inte rörde sig om något brott eller någon olycka eftersom krockkudden är utlöst. Men efter att polisen i Norge kunde bekräfta att det rörde sig om en försvunnen persons bil så ska polisen ha hanterat ärendet som ett spaningsmord och utrett ärendet efter de premisserna. Det hade då gått cirka en månad efter Terjes egentliga försvinnande, något som verkar ha varit ödesdigert för att hitta en lösning på vad som hänt honom. Det är riktigt olyckligt att man inte gjorde bedömningen att det handlade om något annat än bara en dumpad bil första gången polisen kom till platsen. Kanske om de bara hade letat lite mer noggrant och hittat Terjes värdesaker, 2 mobiltelefoner, hans plånbok eller dator, så hade förutsättningarna kunnat se annorlunda ut. Men tyvärr är övergivna bilar inget som är jätteovanligt. Och även om det är lätt att klandra polisen i efterhand för att de inte agerade snabbare, så rör det sig i de allra flesta fall inte om något försvinnande eller misstänkt mord när en bil hittas övergiven på detta vis. På grund av rubriceringen om misstänkt mord kunde polisen begära ut Terjes mobildata för att få en indikation om var han befunnit sig under sin resa genom Sverige. Polisen kunde följa vilka master som Terjes mobil hade kopplats upp mot när han tagit sig från den norska gränsen till Stockholmsområdet. Enligt en artikel i Dagbladet ska telefonerna ha lämnat spår efter sig i Årgäng vid den svensk-norska gränsen klockan 13.35 och sedan i Grums klockan 15.14. Hittills helt enligt den planerade rutten. Varför Terje valde att fortsätta vägen österut istället för att ta sig norrut är ett mysterium. Enligt mobildatan verkar Tarja ha kört mot Stockholm och övernattat på Lidingö. Natten mot den 1 december stängde telefonen nämligen av för att sen sättas på igen klockan 9 på morgonen på Lidingö. I ett inslag på SVT Nyheter Stockholms hemsida redogörs det för mobildatan. Det ser ut som att Tarja först kört norr om Norrtälje för att sen vända tillbaka söderut mot Tumba där mobilen pingar 15.48 för att sen pinga på Muska vid 17.28. Grannen och affärspartnern Helge, som hade avtalat med Tarja om att höras varje dag under resan, har gått igenom sin tidslinje för när han kom i kontakt med Tarja i samband med försvinnandet. Tidslinjen har publicerat sin artikel i den norska tidningen Dagbladet. Låt oss gå igenom de samtal som Helge gjorde till Tarja. Onsdagen den 1 december. Klockan 00.30. Helge Haugan ringer Tarja Johansen första gången sedan Tarja åkte från Norge. Vid detta samtal fick Helge intrycket av att Tarja var i Sverige, men att Tarja inte var helt säker på var han befann sig. De pratade i cirka 5 minuter. På morgonen samma dag, klockan 09.10, ringde Helge igen. Tarja svarade, men hade dålig täckning. Samtalet var i 2 minuter. Det var vid detta tillfälle som Tarjas telefon pingade vid Lidingö. Efter lunch klockan 12.41 ringde Helge igen och han hörde att Tarja svarade, men förbindelsen var dålig och samtalet varade bara i 1 minut. Enligt polisen ska telefonen pingat klockan 16.29 samma dag vid Svärdsö, nära ingången till den 2,9 km långa tunneln som går under vattnet och tar den till Muska. Det var någon gång efter 17.30 som bilen körde igenom den låsta bommen på Muska. Klockan 18.17 senare samma dag ringde Helge igen. Samtalet togs emot men Helge hörde ingen person prata och samtalet varade i 5 sekunder. Helge tyckte det var lite konstigt. Lördagen den 11 december verkade Tarjas telefon vara avstängd. Helge misstänkte att den inte längre hade några batterier eftersom inte det gick att komma igenom när han försökte ringa. Måndagen den 13 december åkte Helge till polisstationen i Tönsberg med en bekant och anmälde Tarja försvunnen. Och det var strax efter det som de fick reda på från polisen att hans väns bil hade hittats på Muska den 2 december. Efter att programmet Efterlyst tog upp Tarjas försvinnande hörde en skyddsvakt av sig till polisen om ett tips. Vakten som arbetade vid Muskabasen vid försvinnandet kände igen Tarja från bilden som visats i programmet. Och det skulle visa sig att mannen kan ha varit en av de sista att se Tarja innan försvinnandet. Enligt vakten ska en norsk registrerad bil kört upp till bommen vid Muskabasen. Mannen bakom ratten som enligt vakten liknade Tarja ska förklarat att han skulle till en adress belägen i fritidsområdet Kanada. Då förklarade vakten att han nog kört lite fel och gav honom instruktioner för hur han skulle hitta till Kanada. Enligt vakten var det vanligt att personer körde fel eftersom kartor och GPS ofta hänvisar till att man ska köra av till Muskabasen trots att vägen tar slut där och man inte kommer längre. Tyvärr kommer skyddsvakten inte ihåg adressen som mannen ska uppgett att han skulle till. Enbart att platsen låg i fritidsområdet Kanada. Enligt vakten verkade mannen i bilen nöjd och glad och han var ensam i pickuppen. Bommen som bilen verkar ha kört in i för att komma in på området Kanada har ett kodlås. Och i utredningen skulle det visa sig att någon klockan 17.45 ska ha slagit in felaktiga koder för att försöka komma in. Och att antagligen var efter det som man har kört in i bommen för att komma in på området. Frågan är om koderna som slogs in är nära den rätta koden. Kanske kan Tarja ha fått koden av någon men skrivit upp fel siffror. Det är något som polisen försökt undersöka enligt en artikel som publicerades på SVT Nyheters hemsida den 28 februari 2022. I samma artikel kunde det också avslöjas att polisen undersökt Tarjas telefon ytterligare för att se om han kan ha skrivit in en adress i telefonens GPS innan försvinnandet. I ett inslag om Tarjas försvinnande i programmet Efterlyst kunde det avslöjas att en boende på Muskö vid namn Katja ska ha kört förbi en stor pickup som hon inte kände igen den 1 december. Strax därefter upptäckte hon att bommen var trasig och meddelade om sin upptäckt till övriga boende på ön i en Facebookgrupp. Men frågan är vad som hände Tarja efter det. Om något hänt honom, när och var inträffade det i så fall? Och var är han nu? Tog han sig ifrån ön? Det är de stora frågorna som behöver besvaras. Helge, Tarjes granne, är övertygad om att Tarje kan ha blivit rånad på sina kontanter och sen mördad. I en artikel publicerad i den norska tidningen Dagbladet uttalar han sig också om det faktumet att bilen hittades kvaddad. Att Tarje själv skulle ha kvaddat bilen och kört in i den i en bom ser Helge som högst osannolikt. Särskilt med tanke på att Tarje nyss köpt bilen för över 250 000 kronor. Den var alltså helt ny och Tarje var väldigt rädd om den. Förutom det nya semesterboendet och bilen hade Tarje också köpt in nya maskiner och en husvagn. Han hade många planer inför framtiden enligt grannen. Vänner och familj ser inte det som särskilt troligt att han på grund av dessa omständigheter skulle ha mått dåligt och velat avsluta sitt liv. Och Helge blev upprörd när han läste i svenska medier att det spekulerades kring detta. Den svenska polisen har samarbetat med norsk polis i ärendet och efter att ha undersökt både Tarjes dator och mobil har man inte hittat någon som helst koppling till Sverige. Så varför Tarje plötsligt bestämde sig för att bege sig till Stockholm har de inte kunnat kartlägga. Han verkar nämligen inte ha kommunicerat med någon i Sverige. Polisen befarar fortfarande det värsta, att Tarje kan ha råkat ut för brott och kan ha blivit mördad. Även om det även finns indikationer på att han kan ha tagit sig frivilligt till Muskö och eventuellt skulle kunna ha råkat ut för en olycka eller försvunnit därefter. Enligt ett inslag på SVT Nyheter Stockholms hemsida ska Tarjes bild ha kört ner för en slänt där bilen hittades. Kanske detta var en olycka, bilen hamnade där. Det ska även ha funnits tecken på att bilen ska försökt backa upp från slänten förgäves. En teori som nämnts i samma inslag kan vara att Tarje har lämnat bilen för att försöka få hjälp eller skjuts och råkat ut för någon på vägen eller stött på fel person. Utredningsledaren Ulf Sandström har i inslaget som publicerats på SVT Nyheter den 28 februari 2022 försökt besvara några viktiga frågor. Varför reste Tarje till Sverige? Enligt Ulf kan det bero på att han trodde att det skulle gå snabbare att resa genom Sverige. Dels har vi bättre vägar och sen bör vi också ha den viktiga detaljen i beaktning att han ogillade att åka genom tunnlar. Var kan Tarje ha sovit? Enligt mobildatan så ska han ha övernattat på Lidingö. Det finns ju uppgifter om att han har sagt till vänner och familj att han hade planer på att sova i sin bil under resan till Nordnorge. Utredningsledaren påpekar att även om han hade åkt rätt väg så hade det nog blivit i alla fall en övernattning på väg upp mot huset han köpt. Därför är det inte helt otroligt att föreställa sig att Tarje kan ha valt att sova i sin bil på Lidingö natten innan försvinnandet. Kan någon ha varit med honom i bilen? Det är en viktig fråga att besvara. Om man hade sällskap skulle det kunna innebära att sällskapet kan ligga bakom hans försvinnande eller i alla fall ha mer uppgift om vad som hänt honom. Enligt skyddsvakten, som var en av de sista som såg honom innan försvinnandet, så ska Tarje ha varit helt ensam i bilen vid tillfället när han tog sig ut på Muskön. Utifrån vad skyddsvakten kunde se i alla fall. Pickuppen har ju inget baksäte utan enbart ett framsäte, så det är inte särskilt troligt att någon person skulle varit gömd i bilen vid det tillfället. Enligt skyddsvakten ska Tarje varit lugn när han frågade om adressen han skulle till. Varför låg det ett fällt träd bakom bilen? En teori är att Tarje kan ha kört ner för slänten och sen försökt backa upp. Och då kanske trädet var i vägen och det kan ha varit därför trädet fälldes. Men så ramlade trädet kanske inte på rätt sätt som planlagt utan hamnade bakom bilen istället för vid sidan om. Vilket egentligen bara försämrade Tarjes chanser att ta sig upp från slänten eftersom det nu även låg ett träd i vägen. Kan Tarje ha försvunnit självmant? Tarje ska ha ägt både hus, hem och gård i Norge. Han ska enligt utredaren Ulf ha varit väldigt glad för sitt nyköpta hus. Planen var också att han skulle besöka en vän på en granne i Nordnorge. Det är svårt att säga vad orsaken till hans försvinnande kan vara, men utredningsledaren tvivlar på att Tarje är vid liv. Han tror att något måste ha hänt honom. Tarjes försvinnande har uppmärksammats en hel del i norska medier. I en artikel i Dagbladet som publicerades den 8 mars 2022 blir det nämnt att det kanske inte var så märkligt att Tarje åkte till Muskö trots allt. Enligt utredaren Ulf Sundström så har det kommit in uppgifter från personer som varit i kontakt med Tarje innan han åkte till Norge att han hade nämnt Muskö och att han tänkte åka dit för att fiska. Polisen ska också fått in uppgifter om att Tarje vid tiden innan försvinnandet hade haft tankar om att köpa en ny hund. Han hade nämligen haft en hund som han var väldigt fäst vid, som nyligen hade gått bort. Det är dock inte kartlagt om det kan vara någon av de orsakerna som gjorde att han tog sig ut på ön trots sin rädsla för tunnlar. Kanske var Terjes märkliga rutt en för honom planerad resa med ett stopp för att fiska eller undersöka möjligheten att få köpa en hund eller något helt annat. Det vet vi inte. Allt vi vet är att Terje försvann efter att han varit på Muskö. I bilen, bland hans värdesaker, fanns ingen fiskeutrustning eller liknande. Och ingen vet om han försvann till fots eller fick lift med någon efter att bilen kvaddades. Den 14 maj 2022, 5 månader efter Terjes försvinnande, publicerades en artikel i den norska tidningen Dagbladet med lite mer information om Terjes sista samtal från sin mobiltelefon. Det var 2 samtal som gjordes som båda gick till norska nummer och samtalen ska ha gjorts från Muska klockan 17.28 när mobilen slagits på. Det första samtalet gick till en kvinna i Norge som var nära släkting till Terje. Det allra sista samtalet gick till en annan kvinna i Norge som polisen kontaktat. Kvinnan tog aldrig telefonen den dagen och menar att Terje måste ha ringt fel nummer för hon hade ingen koppling till Terje och kände inte honom. Släktingen som blev den sista att prata med Terje i telefon ska enligt Terjes granne Helge som yttrat sig i samma artikel förklarat för Helge att det där sista samtalet var ett helt normalt samtal. Den kvinnliga släktingen ska fått intrycket av att Terje ska ha närmat sig målet i Troms och temat för samtalet var att han skulle hitta ett ställe att övernatta på. Ett helt normalt samtal om det inte vore så att Terje inte alls befann sig i Troms när han ringde. Istället var han ute på en skärgårdsö i Stockholm och varför han var där verkar ingen veta. Polisen behöver allmänhetens tips för att lösa fallet om försvunna Terje. Vet du något om hans försvinnande? Har du sett honom eller vet du vad som kan ha hänt honom? Kontakta polisen på 114 14. Tack för att du har lyssnat på denna sommarspecial av olösta fall.